Välkomna till 35:e avsnittet av 5 juli-podden med Henrik Hax Alexandersson och med mig, Carl Andersson. Vad ska vi prata om, Hax?
Massor av saker. Vi kan börja med att The New York Review of Books har haft en rätt stor artikel om Sverige och svensk övervakning. Där man i och för sig inte kommer med några nyheter, men det är nog nyheter för många läsare i och för sig ändå. Där man berättar att Sverige kanske är den mest aktiva övervakningspartnern till USA och Storbritannien. Till och med kanske mer aktiv än de andra partnerserna i det här så kallade Five Eyes-samarbetet, det vill säga Kanada, Nya Zeeland och Australien. Och det här bygger då på information som vi i och för sig då redan har sett från Edward Snowden och de läckta NSA-filerna. Men det är som sagt ändå intressant, och det är alltid bra att det här får uppmärksamhet. En av de saker som dök upp där, nu får du hälla upp lite kaffe innan jag torkar ut här. En av de saker som noteras här gäller Sveriges förmåga till offensiv cyberkrigföring. Där man pekar ut Sverige som ett mycket aktivt land. Det är på gränsen till att man antyder att Sverige kan ha varit delaktigt i mycket av de attacker som NSA, amerikanska underrättelsetjänsten, och brittiska GCHQ har gjort mot till exempel EU, mot SWIFT-systemet, banksystemet alltså, möjligen även mot Angela Merkels telefon, avlyssningen av de franska politikerna. I det här komplexet så finns också avlyssning mot europeiska företag.
Det är så otroligt mycket du säger. Jag vill komma in och kommentera en massa. Men var det inte så här också att Sverige satte sig emot att det här skulle utredas?
Nåda, det kommer till det.
Ja, okej.
Eller vi kan gå in på det direkt. Europaparlamentet hade ju då 2013-2014 hearings om allt detta, om massövervakningen, för att försöka utreda vad som egentligen pågår. Och då är det värt att notera att brittiska GHCQ och svenska FRA vägrade att närvara på de här utfrågningarna. Det är ju inget bevis för någonting, men man kan ju tänka sig att de kanske inte var så pigga på att medverka om Sverige nu har varit delaktig i att avlyssna till exempel telefon- och mejltrafiken till och från Europaparlamentet.
Och det var Tyskland och Frankrike som drev att det här skulle utredas.
Precis. Och Sverige och Storbritannien satte sig emot.
Ja, det är klart. Om det skulle komma fram att Sverige har varit delaktig i det spionaget mot Merkel och mot Frankrike,
detta har även, så bra. Detta har även varit uppe i ministerrådet, och där var det samma sak. Sverige och Storbritannien sa nej, här ska vi inte rota för mycket i det här. Det finns nog en hel del saker som är värda att utreda här. Men om vi backar bandet en sekund så tittar på det här med offensiv cyberkrigföring i allmänhet, så är det ju då någonting som Edward Snowdens släkta NSA-material visade att Sverige är djupt inbegripet i. Och från början, då i samband med Snowden-läckorna, så fanns det inget lagligt stöd för det här. Det var inte tillåtet att göra, helt enkelt. Utan lagen som gör det här tillåtet har kommit bra mycket senare, genomförd av den rödgröna regeringen.
Men det här är inte FRA-lagen?
Nej. Utan det här är lag om att man ska få bedriva offensiv underrättelseverksamhet på nätet. Alltså cyberspionage och hacking. Vilket är intressant med tanke på att Miljöpartiet, som alltid har talat sig varma mot övervakning, sitter i regeringen. Och de är alltså med och legaliserar något sånt här. Och det är väl naturligtvis som så att det är ju ingen som säger emot att Sverige ska kunna försvara sig mot cyberangrepp, eller till och med att Sverige ska kunna ha en offensiv förmåga för att försvara sig mot en angripare och slå tillbaka med cyberangrepp. Problemet med det här är ju att den moderna doktrinen, den moderna militära doktrinen som i princip alla har anpassat sig efter, är att för det första då att cyberangrepp är att jämställa med militära angrepp och kan komma att mötas med militära medel. Och då är det ju lite absurt att Sverige alltså bestämmer sig för att bedriva offensiv verksamhet som är jämställd med militära insatser i ett läge där Sverige inte har ett militärt försvar och kan försvara sig mot angrepp från Ryssland eller något annat land. Så att det här är ju en balansakt på slak lina, skulle jag vilja säga.
Men det är ju där man anar också att Sverige får ut något av samarbetet med NSA och USA överlag. Det vill säga, man är officiellt neutrala, vi är inte med i NATO och så vidare. Men med det här samarbetet så kan man ändå få fördelar, och man kan ge USA något som de behöver, nämligen spaning på Ryssland.
Ja, och som sagt att spana på ryssen ska man göra. Men det lagutrymme som FRA har fått, det innefattar ju att spana på alla. På all svensk tele- och datatrafik som passerar landets gränser, vilket nästan all datatrafik gör, även om det är kommunikationer inom landet. Och sen så kan man ju då konstatera att det även talas mycket om att Sverige är utsatt för cyberangrepp, till exempel från rysk sida. Och det stämmer säkert, och det ska ju försvara oss emot. Men man kan ju spekulera i att ryssarna är extra angelägna om att utföra cyberangrepp mot Sverige och svensk infrastruktur, om det nu är som så att Sverige håller på med samma sak. Alltså bedriver offensiv hacking mot Ryssland.
Ja, det hemska skulle ju vara om de svarar med äkta militära medel, så att säga, genom en invasion.
Ja, eller ett större cyberangrepp som till exempel plockar ner det svenska elnätet. Mm. Då upphör liksom allting att fungera i Sverige.
Men jag blev väldigt imponerad när jag läste den här artikeln, som är väldigt lång och extremt intressant. Jag blev imponerad av att Sverige ligger så långt fram när det gäller cyberangrepp eller spaning. För att, och det är ju också därför som, ja, dels på grund av vårt geografiska läge, men det är också på grund av kunskapen som Sverige har blivit en sån samarbetspartner till NSA. De pratar ju väldigt varmt om de extremt kompetenta svenska teknikerna ända sedan 50-talet egentligen. Ja,
tidigare än så till och med. Under andra världskriget på 30-40-talet när Sverige norpade de tyska ambassadtelegrammen från Oslo till Berlin, då var ju vi till rätt stor nytta uppenbarligen, och professor Berling, som var det stora kryptogeniet i församlingen, det var många som var begåvade där, men han var väl den som stack ut, han flyttade ju senare till USA, där han fick en tung akademisk tjänst som av allt att döma har varit av mycket stor betydelse för utvecklingen av amerikanska NSA.
Ursäkta en dum fråga, men du pratar inte om Stig Berling?
Nej. Berling heter den här snubben. En Uppsala professor. Så att det finns ju långvariga traditioner av samarbete och ömsesidig respekt mellan amerikanska NSA och svenska FRA och även britterna då, DHCQ. Mm. Men det förändrar ju inte det faktum att man inte får spana hur som helst. Jag tycker att man ska övervaka de som övervakas bör, det vill säga främmande makt som kan bete sig fientligt, terrorister och grov brottslighet, men inte alla svenskar.
Ja, okej. Jag måste bara säga också att Norge är ju i en liknande situation som Sverige. De har också extremt bra teknisk kompetens och hjälper NSA på olika sätt. Och det allmänna tonläget i Norge, den allmänna uppfattningen är att det är ganska bra.
Ja, alltså,
och det är det väl i Sverige också?
Ja, och så länge man... så länge man spanar på ryssen och får förvarning ifall de skulle hitta på något djävulskap, eller vilket land det nu än är som skulle vilja rikta sig mot Sverige, så är det naturligtvis bra. Men som sagt, man måste skilja på övervakning mot de som bör övervakas och övervakning av hela folket. Mm. Och det är det senare som är fel.
Okej, okay, så principen är inget fel på, men de måste tweaka lagen och se till att de har en ordentlig integritetsdomstol med mera för att se till att allt fungerar,
ja,
som
man,
det ska.
Ja, man måste inte bara tweaka lagen, man måste ändra den i grunden. Och jag menar, alla vet ju att det är ryssen vi spanar på.
Men vänta nu, vadå ändrar den i grunden? I grunden säger ju lagen att FRA ska ha rätt att ta in all spaning som passerar Sveriges gräns.
Ja.
Har du något emot det eller inte?
Ja, istället för att spana på allt så vore det väl då mycket enklare att bygga en stor jävla övervakningscentral där Östersjökabeln går i land i Sverige och säger att vi spanar på ryssen. Eftersom det är det som alla vet att vi gör ändå.
Och det är det, ja, just det, det är det de gör ändå. Ja. Och det är det som FRA-lagen ska reglera.
Nu plockar man ju all trafik som går ut från Sverige ut i övriga världen.
Mm.
Och det känns olustigt.
Okej. Vi kanske ska lämna den
Nej,
här.
Det ska vi inte alls. därför att en av de saker som framkommer i den här artikeln också, det är att NSAs stora spiondatabas, spionernas Google X-Keyscore. Där påpekas det ju då återigen att Sverige har tillgång till den. Och det är ju roligt för FRA. Men man kan konstatera att X-Keyscore med absolut största säkerhet innehåller mycket känslig information om svenskar och svenska förhållanden. Och det är synnerligen oklart om det är lagligt för svenska myndigheter att ha tillgång till en sån databas med så mycket information som rör allting från, ja, man kan liksom se saker om människors medicinska förhavanden, läkarbesök, finanser.
Poängen med X-Keyscore var väl att den tog sig in i Google och Apple och Yahoo och allas mailkonton med mera, och sociala konton och så vidare.
Ja, och alltså det resultatet av den spaningen lagras i X-Keyscore. Och det där är någonting som jag tror att man gör olagligt. Och då kan vi långsamt glida över mot Tyskland, därför att på Chaos Computer Clubs årliga kongress så talades det även en del om den tyska övervakningen efter Snowden. Och där framkom det att även tyska myndigheter, tyska BND och då alla som är dess kunder, också har haft tillgång till X-Keyscore. Och där har tyska parlamentet, jag tror det är ett tyskt parlamentsutskott, sagt att så här får man inte göra, det här får man inte ha tillgång till, det här är inte lagligt.
Mm.
Men då har regeringen sagt att det skiter vi gör det här i alla fall. I Tyskland har man då alltså en diskussion om detta, och man har kommit fram till att detta är oacceptabelt. Men i Sverige har vi inte ens en diskussion, det är inte ens någon som uppmärksammar de här sakerna.
Vad var det du såg på 33C3 då?
Det var ett föredrag där man gick igenom situationen i Tyskland efter Snowden-avslöjandena. Och,
så det var en sammanfattning men inte något avslöjande så att säga?
Ja, det kom ju fram en del saker som man inte visste förut. Därför att de här utskottsförhören som har varit, de har ju då varit offentliga, öppna för allmänheten, men man får inte föra några, alltså man får inte banda någonting där, så att Case Computer Club har haft folk där som har suttit och tagit anteckningar på allting och sammanställt. Och det är en massa saker som har framkommit där, och jag kommer återkomma till det i kommande sändningar när jag har gått igenom alla de relevanta avsnitten. Men det mest intressanta som jag fastnade för där var att tyska BND då övervakar, alltså man har sökord som man går på, och det är hundratusentals sökord där sånt som man vill fånga upp i filtren, och de flesta av de här sökorden kommer från USA, och det visar sig att man
vad menar du med att de flesta sökorden kommer från USA? Vem är det som använder sökorden?
Det är BND som använder sökorden.
För att hitta intressant information.
Precis. Och det finns hundratusentals olika sådana nyckelord och sökkategorier.
Men vad menar du med att de kommer från USA?
Beställningen kommer från USA på det mesta. Aha, okay. Det är USA som talar om för dem vilka saker de ska söka på.
Okay.
Och där har det ju då visat sig att tyska underrättelsetjänsten gladeligen har hjälpt USA att spana mot till exempel europeiska affärsintressen, bland annat Eurocopter-projektet, mot EU, mot franska regeringen och så vidare. Så att det är inte alls vackert. Och varje dag så samlar tyska underrättelsetjänstens olika spaningsstationer in ungefär 220 miljoner olika träffar som man får när man använder de här sökorden i tyska folkets kommunikationer. Och de 220 miljoner sparda träffarna så skickar man vidare 140 miljoner till amerikanska NSA.
Det är extremt mycket att processa, måste man säga. Men söker man bara på något så är det ju lätt att hitta.
Ja.
Och framförallt om man vill ha information om en speciell person. Vi måste ju tipsa då också om att 33C3 har en massa videor på engelska som man kan titta på. Och jag vet inte hur det är med de tyska, om de är med engelsk
några
undertext.
Några är det, tror jag.
Så att vi länkar till deras kanal på YouTube.
Just det. Och sen när vi ändå är inne och pratar om Tyskland så kan man ju konstatera att den tyske inrikesministern de Maizière nu vill centralisera den tyska polis- och underrättelseverksamheten. Det finns ju redan en del central verksamhet med BND och så här, men väldigt mycket ligger ute i de olika delstaterna. Och skälet till det är historiskt. Man vill helt enkelt inte ha ett nytt Gestapo eller ett nytt Stasi. Plus att det naturligtvis är en del revirpinkande där de enskilda bundesländerna vill ha sin egen underrättelseverksamhet. Men nu vill alltså de Maizière centralisera all den här verksamheten, vilket bland andra socialdemokraterna och vicekanslern, det är en koalitionsregering mellan CDU och sossarna i Tyskland, vicekanslern Sigmar Gabriel, han har då sagt att han är emot en sån centralisering, dels då av historiska skäl, men dessutom eftersom han menar att en sån centralisering skulle innebära att organisationerna skulle försjunka i byråkrati kring sin omorganisation istället för att sköta sitt arbete. Det vill säga exakt samma sak som har skett med den svenska polisen.
Jaha, okej. Okay. För att spontant tyckte jag, för det är ju så typiskt att man alltid ska vara kritisk mot allt du tar upp på din blogg här, där man kan läsa om det här. Men jag tyckte spontant att det lät rimligt. Varför ska Tyskland ha 16 olika landets kriminalamt, som det heter då, alltså för de enskilda bundesländerna, istället för att som Sverige och alla andra länder ha en central. Det låter väl mycket smidigare.
Därför att det är en förbundsrepublik. Därför att det är i grund och botten självständiga stater. De vill ha sin egen underrättelseverksamhet, och vi har som sagt de historiska skälen.
Men alltså,
det finns ju redan central underrättelseverksamhet, till exempel då BND som sagt samlar in hundratals miljoner uppgifter varje dag.
Och även då på polissidan så är det BKA, Bundeskriminalamt, som är den övergripande polisorganisationen.
Plus då naturligtvis Verfassungsschutz. Så att det finns gott om centrala units. Men naturligtvis så kan ju kommunikationen mellan de här förbättras.
Men okej, jag förstår poängen att om man centraliserar allt för mycket så riskerar man att få ett nytt Gestapo. Det ska väl andra länder i så fall vara mer oroade för.
Ja, men alltså det historiska... Alltså
jag förstår att det inte blir ett nytt Gestapo, vi är inte där, men det är den typen av...
Men, ja, men alltså det man ser är ju väldigt långt ute liksom i det historiska träsklandet och vandrar här. Han vill bland annat ha deportationscenter för invandrare, alltså flyktingar som ska ut ur landet, alltså sätta dem i läger.
Det låter ju inte riktigt lika lockande då.
Alltså med tanke på den tyska historien, så jag vet inte om det där med läger är...
Han använder väl knappast ordet läger i alla fall.
Deportation centers står det i alla fall på den engelska översättningen.
En sak som jag reagerade över i hans förslag var dock att han vill ge regeringen rätt att använda militären.
Just det.
När polisens resurser inte räcker till, skrev han.
Och det är också en sån där sak som, det står väl till och med i tyska grundlagen tror jag, att det är big no-no efter andra världskriget att använda militären mot folket. Sen kan man också konstatera att socialdemokraterna då de måste ju komma med någonting annat, bjuder ju den politiska logiken, när de säger nej till en centralisering av underrättelseverksamheten. Och där har socialdemokraternas ledare gått loss hejvilt nu och kräver att salafistiska moskéer ska stängas och församlingen upplösas och sånt där.
Var det Sigmar Gabriel som har
just
sagt det?
Ja. Så det är så långt bort från de svenska sossarna man kan komma. Men det är oerhört intressant att följa detta.
Vi kan väl lämna Tyskland och gå över till Belgien då?
Ja, Belgien och EU. Det finns ju en sån här registrering av passageraruppgifter på flyget. PNR kallas det.
Personal name record.
Någonting sånt. Passenger name record.
Passenger name record.
Och det har varit rätt kritiserat för att det ger rätt mycket information om folk. Men nu tycker då belgarna att detta räcker inte. Så de tar upp ett förslag som faktiskt från början kom från engelsmännen, men nu är det belgarna som driver detta i EUs ministerråd, nämligen att man ska börja registrera alla människors gränsöverskridande tåg, båt och bussresor.
Okej, alltså inte bara flygresor utan precis, även andra färdsätt. Ja.
Så man vill helt enkelt ha koll på var alla människor befinner sig alltid.
Men alltså, till att börja med, det här med att man registrerar alla människor när de flyger. För det första så hade jag trott att det är väl klart att det är så, och det är väl bra att det är så. Och det är ju också mycket riktigt så att det har ju de enskilda länderna haft olika rutiner för tidigare. Och sen var det i det här PNR-direktivet då som det här skulle harmoniseras så att alla länder ska göra det på samma sätt. Och det var det som röstades igenom i april förra året. Och från det datumet då så har EU-länderna 2 år på sig att införa lagar.
Ja, det har inte funnits något krav på detta tidigare. Men alltså man ska ju klart för sig här att det är EU vi talar om. Det är inte bara liksom prudentlig tysk polis och liksom lata svenska poliser som ska hantera de här systemen, utan det är även korrumperade bulgariska, rumänska och grekiska poliser som får tillgång till de här verktygen. Polisorganisationer som inte alltid sköter sig som de ska.
Det som sticker i ögat är ju att om man vill undvika det här är det ju bara att köra bil, vilket väldigt många gör. Då kollas man ju aldrig.
Det är väl bara en tidsfråga. Där finns, ja. Alltså, där finns ju...
Ja, i och för sig. Man har ju registreringsskyltar.
Precis, och det finns ju på sina håll automatisk registrering av registreringsskyltar. Till och med i Sverige så finns det en så kallad försöksstation i Jönköping. Där man, som är en stor knutpunkt på all trafik, för all trafik söderifrån. Och där registreras ju alla fordon som passerar.
Mm. Kan vi gå vidare inom EU och gå till vad de har hållit på med i Italien på sistone?
Ja, de är...
Det var en liten nyhet vi hade. Det var ett... Det var ytterligare ett lagförslag. Vi har ju pratat tidigare här i podden om hur Tyskland vill komma till rätta med falska nyheter och hatkommentarer genom att låta Facebook böta 500 000 euro per falsk nyhet som de inte tar bort inom 24 timmar. Och det är väl på det temat som Italien vill införa lagstiftning, va?
Just det, jag läser innantill här. Petrosella.
Ska vi läsa på tyska, på italienska?
Petrosella, head of the Italian competition body since 2011, said EU countries should set up independent bodies coordinated by Brussels and modeled on a system of antitrust agencies which could quickly label fake news, remove it from circulation and impose fines if necessary. Okay. Så han vill alltså ha ett att EU slår fast att det ska finnas ett censursystem med böter.
Mm. En centraliserad censurbyrå helt enkelt.
Precis, för det som då EU uppfattar som falska nyheter, vilket inte nödvändigtvis är detsamma som falska nyheter.
Okej, det var alltså inte ett lagförslag, utan det var något som en italiensk politiker hade föreslagit för EU.
Han vill ha det på EU-nivå, ja. Han har väl föreslagit i Italien, men han vill ha det på EU-nivå.
Och en annan kort nyhet är att Apple har tagit bort sin New York Times-app från sin App Store i Kina.
Just det. Stackars kineserna får inte tillgång till New York Times längre. Det började ju med att New York Times hade rapportering om hur kinesiska ledare smugglade undan pengar och gömde undan pengar.
Mm.
Och det är väl då inte helt populärt i Peking.
Nej, så det är ju en väldigt direkt anledning till att de tar bort den, även om de naturligtvis inte anger några skäl mer än att den bryter mot Kinas regler. För att de har ju fortfarande kvar Washington Posts och Financial Times-appar.
Precis.
Så det är ju lite skrämmande att rapporterar man om en sån direkt grej, då ryker man helt enkelt.
Ja.
Och slutligen... Assange, kan vi nämna
Julian Assange, Wikileaks-grundaren, ja. Han har ju blivit intervjuad nu av Fox News. Han håller på att omvärderas av det amerikanska republikanska partiet nu när Wikileaks hjälpte till att sänka Hillary-kampanjen. Och det var faktiskt han sa mycket, mycket bra saker i den här intervjun. Till exempel, we're in the business of publishing information about power. Why are we in the business of publishing information about power? Because people can do things with power. They can do very bad things with power. If they are incompetent, they can do dangerous things. If they are evil, they can do wicked things.
Och det tyckte du var jättebra.
Det tycker jag är jättebra.
Det är bara one-liners.
Ja, men alltså det ligger ju väldigt mycket i dem. De är ju liksom inte liksom...
Alltså det intressanta är väl just som du säger att han har plötsligt blivit uppvärderad. Nu är han en hjälte för samma konservativa som tidigare ville se honom hängd i princip.
Precis. Ska jag trötta dig med ett citat till här som jag tyckte var lite roligt. Governments hate transparency. They loathe it because they have to work harder.
Du är ju den svenska Assange. Det är ju sånt du brukar skriva på din blogg.
Precis. Governments are full of incompetent people. And more secretive, and the more secretive the area is, the more incompetent it becomes because there's no proper oversight. Vilket ju är en mycket relevant kritik mot mainstream media. Det lustiga är ju liksom att de mainstream media som gnäller över WikiLeaks, de sköter ju inte sitt jobb. Det är ju de som borde ha avslöjat alla de saker som WikiLeaks avslöjar. Och jag såg någon kul uppgift som jag kan inte gå i god för det, men jag såg något som cirkulerade på nätet häromdagen om att WikiLeaks aldrig har behövt dra tillbaks en nyhet eller förlorat ett tryckfrihetsmål i domstol. Till skillnad från alla de stora övriga medierna.
Ja, det är intressant. Men du, då avslutar vi där för idag.
Ja, vi kan avsluta med ett Assange-citat till. Ett Assange-citat.
Ett fjärde citat då.
Precis. If you don't know what's happening in the world with powerful individuals, corporations and governments, in moral actors within the state or within those big corporations prosper.
Men det säger vi då, eller?
Ja, det gör vi. På återhörande nästa vecka.
Ja, bestan. Hej då.
Hej då.